Vi fortsätter nu den här serien som vi har börjat om jihad. Och vi talade förra gången om vissa farliga saker som missuppfattningar i jihad kan leda till. Och vi nämnde att från dessa saker är att man till exempel går och strider med fel folk för någonting helt oislamiskt, ett oislamiskt syfte. Och vi nämnde att den som gör det är inte från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. En annan farlig sak som felaktig jihad kan leda till är att personen kommer att ge sig in på att döda muslimer, oskyldiga människor eller till och med oskyldiga kuffar som man inte får döda, som vi också nämnde förra veckan. Att bara för att man dödar en kafir betyder inte att man har gjort jihad. Utan jihad är, har en definition och en bestämmelse och har sin plats och sin tid. En tredje farlig sak som jihad, en felaktig jihad leder till är att det splittrar umman och splittrar den muslimska gruppen. Då muslimerna är enade och ska lyda sin imam. Och om en grupp då bara ger sig ut och börjar kriga utan hans tillåtelse, så kan det orsaka splittring i den muslimska umman. Den fjärde saken är att det orsakar eller ger också kuffar ursäkten att attackera muslimer. Och det här är något som vi kan se idag. Att kuffar attackerar muslimska länder. Och vem har gett dem ursäkten? Det är dessa takfirion. Och sen självklart, kuffar kommer alltid att kriga mot muslimer. Men vi ska inte ge dem ursäkter och göra dumma saker. Och den femte saken är att felaktig jihad ger en dålig bild av islam. Det ger en mycket dålig bild av islam. Och kan skrämma iväg folk från islam. Och det här måste vi akta oss för. Hur många människor har inte blivit ivägskrämda när du talar om islam? Så det första de tänker på, terrorism. Dödandet av oskyldiga och så vidare. Så där måste man akta sig för. Man ska inte vara en orsak för att någon inte för att någon inte går in i islam då. Vi kommer nu att nämna ett exempel på hur farligt det är att gå vilse i jihad. Många av dem som har skrivit ner den islamiska historien nämner att tre stycken från Khawarij, och de är Abdurrahman ibn Amr al-Ma'ruf ibn al-Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Ni har säkert hört hans namn. Vem dödade han? Ali radiyallahu anhu. Wal-Barak ibn Abdullah al-Tamimi. Och Amr ibn Bakr al-Tamimi. Att de samlades och började att minnas hur Ali hade dödat deras bröder i Nahrawan. Hur han hade stridit mot Khawarij. Så de fatarahamu. De gjorde dua om barmhärtighet över deras bröder. Och sa, kolla vad han gjorde med dessa fina bröder. De som var de bästa av människor. De som gjorde mest bön. De som kallade folk till deras herre. Och de som inte fruktade någon än Allah subhanahu wa ta'ala. Så då sa en av dem, ska vi inte offra oss själva, sälja oss själva och gå och strida mot dessa vilseledda ledare? A'immat ad-dalala. Och nu han talar om Ali radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib. Han sa, ska vi inte sälja oss själva, våra liv, för Allahs skull, och gå och kriga och strida mot dessa vilseledda imamer? Faqatalnahum. Farahna minhum al-bilad. Wa akhadna minhum thar ikhwanina. Så ska vi strida mot dem. Och typ göra så att landet slipper utstå dem. Så att folk slipper ha med de här människorna att göra. Jag menar, de är så dåliga. Typ vi ska göra så att folk slipper dem liksom. Och vi hämnas för våra bröder också. Så då sa Ibn al-Muljim, jag tar hand om Ali ibn Abi Talib. Och al-Barak ibn Abdullah, han sa, jag tar hand om Muawiyah ibn Abi Sufyan. Och Amr ibn Bakr, han sa, jag tar hand om Amr ibn al-As. Och alla de här tre är bland de bästa av sahaba. Och Ali radiyallahu anhu Inte bara att han var bland de bästa på den. När det här skedde, han var den bästa. Den bästa människan på hela jorden som levde. Så de gjorde då ett löfte, ett avtal, att ingen människa skulle ge upp. Ingen av de här tre skulle ge upp förrän det att han hade dödat den som han hade anförtrotts. Så de tog deras svärd och förgiftade deras svärd och kom överens om att de skulle döda dessa människor den 17 av Ramadan. Och de var i olika städer, så de fick då bege sig till dessa städer. Och så säger sheikhen här, kolla hur de här tre kom överens om att träffa, om att döda dessa tre av sahaba, profeten sahaba sallallahu alaihi wasallam, som var de bästa av jordens invånare på den här tiden. Och inte bara det, de också beskrev dem med dessa fula egenskaper som är immet att balala. Ja? De ledarna som är vilseledda eller som också vilseleder. Och de ansåg att döda dem var tillåtet och jihad fi sabilillah. Så Ibn al-Muljim, han åkte till Kufa i Irak, där Ali radiallahu var. Så han gick in i Kufa och han gjorde det då i hemlighet. Inte ens Khawarij visste att han var där. Det fanns ju Khawarij där också. Han till och med var där i hemlighet och typ täckte sig. Han träffade en kvinna från Khawarij i Kufa och typ blev förälskad i henne och friade till henne. Då sa hon, på villkor att du dödar Ali ibn Abi Talib. Och han säger här, i det här finns det ett bevis på att Khawarij generellt hade hat mot Ali radiallahu anhu. Inte bara Abdurrahman bin Muljim, utan Khawarij generellt hade hat mot Ali och ville hämnas mot honom. Så Ibn al-Muljim, han sa, han är din. Vid Allah så är det enda som har fått mig att komma till den här staden att döda Ali radiallahu anhu. Det var därför jag kom hit. Alltså vare sig det eller inte, jag skulle ändå ha dödat honom. Och sen så fortsatte den här kvinnan att uppmuntra honom till att döda Ali radiallahu anhu. Och hon utsåg också en man från hennes folk som hette Wardan, som skulle vara tillsammans med Ali. Och en annan man som hette Shabib ibn Buhra al-Ashdi'i al-Khariji. Dessa tre skulle då döda Ali radiallahu anhu. Så när Ramadan började så kom de då till den 17:e kvällen av Ramadan. Så samlades de här tre människorna, Ibn al-Muljim, Wardan och Shabib. Och de hade då samlat deras svärd och satte sig framför ett ställe där Ali radiallahu anhu brukade gå förbi. Så när Ali gick ut från sitt hem så började han att väcka folk till bönen. Det var här till Salat al-Fajr. Så den första mannen, Shabib, sprang mot honom och hugg han med svärdet. Och sen kom Ibn al-Muljim och hugg han i huvudet tills det att blodet rann över hans skägg radiallahu anhu. Så när Ibn al-Muljim hade huggt honom med svärdet så sa han, La hukma illa lillah, leysa laka ya Ali, wa la li ashabika. Subhanallah, han sa att dömandet är bara för Allah, inte till dig och dina sahaba. Och så började han läsa Allahs vers. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Han börjar läsa den här versen. Och det finns de av människor som säljer sin själ i sökandet av Allahs välbehag. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Alltså han trodde då att han var en av dem som hade sålt sin själ för att nå Allahs välbehag genom att döda Ali radiallahu anhu. För subhanallah, han söker sin herres välbehag genom att döda den bästa människan som levde på den tiden, Ali radiallahu anhu, profetens kusin. Han som var gift med profetens dotter sallallahu alaihi wasallam, den fjärde khulafa rashidin. Hur kan man sälja sin själ genom att döda den här människan? Allah al-musta'an. Och det här tyder ju på hur farligt det är att ha fel förståelse av jihad. Han trodde att det här var jihad och gick då för att döda den bästa av människor. Och det här överensstämmer också med det som jag har sagt innan om Khawarij. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, Yaqtuluna ahlil islam wa yada'una ahlil awthan. De kommer slåss mot muslimerna och låta bli månggudadyrkarna. Så kolla här hur de lät bli jihad mot kuffar, gick istället och dödade Ali radiallahu anhum. Och i den här berättelsen finns det också ett annat bevis. Jag har hört folk säga att när man till exempel har sprängt bomber i muslimska länder och dödat oskyldiga människor. Någon sprängde en bomb i Somalia och dödade 40 kvinnor för att de städade gatan åt regeringen, som de tyckte är kuffar, så då är det halal att döda de här kvinnorna, till exempel. Och då säger folk, men det här skulle aldrig en muslim kunna göra, döda de här kvinnorna. En muslim skulle aldrig kunna göra någonting sånt. Okej, men vad säger man om den här berättelsen? Abdurrahman bin Muljim, var han muslim eller kafir? Han var muslim. Men vad gjorde han? Inte bara han dödade muslimer, utan han dödade de bästa av muslimer. Så det finns folk som ger sig på muslimer och dödar muslimer och håller deras blod att vara halal. Och det här finns mycket nu i till exempel Somalia, där man, om du bara säljer någonting till en etiopisk soldat, de säger chans direkt, döda dig. Det blod är halal. Vad är det här för någonting? Är det från islam? Det kanske är, man kan argumentera att man ska inte sälja någonting till en etiopisk soldat, men blir man kafir? Kan man döda en person för att han gör det? Vad är det här för någonting? Så man ska akta sig för khawarij, och ett sätt som man måste, eller en sak som man måste veta, är att khawarij vinner mycket sympati hos vanliga människor. Vi ska vara raka och klara på sak. Till exempel bin Laden, hadahullah. Han är mycket omtyckt av muslimer, eller? Även folk som kanske inte är khawarij, eller? De diggar honom, de säger han står upp för islam, han säger sanningen hit och dit. Så hur vinner de sympati? Genom att till exempel visa att de är zuhad i dunya, att de inte har med den här världen att göra. De gör mycket dyrkan. Man ser på personen, han ser religiös ut, skägg, thob och så vidare. De visar också att de har rira, de bryr sig, de har svartsjuka för den här religionen. Och att de blir mycket arga när någon ger sig på de muslimska länderna och det muslimska folket och så vidare. Och de liksom säger att det är vi som ska vara här och skydda och så vidare. Okej? Okay? Och det här vinner folk, de vinner folks sympati med det här. Men sen bakom det ligger någonting helt annat. Han är ju samma man som är uppmanad till att kriga i Saudiarabien. Hans jihad i Saudiarabien, där man ska göra uppror och döda muslimer. Och i många andra länder är det han som uppmuntrar till de här sakerna. Så den fasad och de problemen som finns i världen, det är på grund av de här människorna. Så man ska inte låta sig luras av det här. Sen går vi vidare till, vad är det som har orsakat att folk har gått vilse i jihad, i frågor om jihad? Den första orsaken är att folk har fasad i nia och ittiba al-hawa, att de har dåliga avsikter, felaktiga avsikter, och att de följer deras lustar. För den som har en dålig avsikt och följer sin hawa, han kommer att komma med en jihad där han inte lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Utan han kommer att komma med en jihad där han följer sina lustar och sina begär. Så därför är det mycket farligt att man gör jihad baserat på lustar eller felaktiga avsikter, som Ibn Taymiyyah nämner att här. Och bland dessa människor fanns de som gör saker som ser ut som lydnad, men de hade korrumperade avsikter. Som det berättas i Sahih Bukhari och Muslim, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, han frågades, ja Rasulullah, en man slåss av mod, eller en man slåss för heder, eller en man slåss för att visa upp sig, vilken av dem är fisabilillah? Då så sa han, den som slåss för att Allahs ord ska vara högst, det är han som är fisabilillah. Så här finner vi att en man som slåss för heder eller visa upp sig eller få någonting världsligt och så vidare, han har en fel avsikt. Och det här kan leda till, eller det leder till, felaktig jihad. En annan orsak som orsakar missuppfattningar i jihad är att man inte har kunskap i religionen. För den som inte känner till vad jihad egentligen är, dess regler, dess bestämmelser, dess mål, han måste falla in i fel, vare sig han vet eller inte. Han gör någonting som han tror är lydnad till Allah, men det är någonting som inte är lydnad till Allah. Och därför så sa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, men abad Allah bi ghayri ilm kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Att den som dyrkar Allah utan kunskap förstör mer än vad han korrigerar. Den som dyrkar Allah utan kunskap, han gör mer ont än gott. Umar ibn Abdul Aziz, han var den en khalifa som då kom efter Ali radiallahu anhu, en tid efter honom. No. Så kunskap är jätteviktigt. Och vi kommer komma tillbaka till kunskap när vi kommer gå in på lösningarna. Den tredje orsaken, och en av de värsta, är el-ghulu. Att man är extrem i sin religion. Man går över gränserna. Al-ghulu mujawazatul hadd al-shar'i. Vad är att vara extrem? Många har också missbrukat det här ordet. De säger att alla som har skägg är extrema. Eller varför ska du ha jilbab? Du är extrem. Varför ska du göra si och så? Du är extrem. Och så vidare. Men hur vet man vad som är extremt och vad som inte är extremt? Var går gränsen någonstans? Va? Man jämför med sunnan. Ibn Taymiyyah, han säger att el-ghulu är att gå över den religiösa gränsen. Mycket kort. Mujawazatul hadd al-shar'i. Religionen har gränser. Du gör någonting utöver de här gränserna. Förstår du? Någonting extra och någonting hårdare och så vidare. Då har du gått över gränsen och då är du extrem. Så el-ghulu är mycket farlig tillvägagångssätt som har fått folk att gå vilse i jihad och andra frågor. Och el-ghulu, att vara extrem, är också orsaken till att folk av bid'a gick vilse. Som till exempel khawarij. Vad var de extrema i för någonting? Vad var khawarij extrema i? Vart gick de över gränsen? No, takfir och det här med styrandet och så vidare. Att styrandet ska vara till Allah subhanahu wa ta'ala. Utan att ha någon kunskap, de bara gick för extremt liksom. Som Khawar, Rafida. Vart gick Rafida extremt? Hur blev de extrema? Shia. Ahlul Bayt. Inte bara att man ska respektera dem, utan de började istället att dyrka dem. Och samma sak, vissa muslimer har gått vilse, till exempel frågan om Esma och Sifat, för att de har varit extrema. De har varit extrema i att bekräfta Allahs namn och attributer, så de har till och med liknat Allah vid skapelsen. Eller vissa var extrema i att tenzi, att förneka. Så de säger att Allah typ har inte si och han har inte så, han har ingen hand, han har inget ansikte och så vidare. Och förneka dessa attributer. Men Ahl Sunna är alltid i mitten. Så Khawarij, vad de gjorde, det var att de trodde att de här imamerna, att de inte var rättvisa. Att de var vilseledda. Och sen så tyckte de att de här ledarna hade förtryckt människorna. Och vilselett människorna. Och sen sa de att de är kuffar. Och sen sa de att eftersom att de är kuffar så ska vi kriga mot dem. Förstår ni? Hur de har den här teselsul. Den här kedjereaktionen. Men i första början så har de till och med fel. Som vi nämnde förut när vi pratade om Khawarij. Att de kom med argument som inte ens stämmer. Kommer ni ihåg berättelsen om Abdullah ibn Abbas när han gick för att argumentera med dem? De sa vi har tre punkter. Hade de rätt i någon punkt? De hade inte rätt i någon punkt. De säger att Ali han tog människor för att döma i religiösa frågor. Och Allah han säger det bara Allah som ska döma. Så nämnde Ibn Abbas att Allah säger i Koranen att om någon har dödat ett byte i Hajj så kan man ta två mänskliga domare för att se vilket slags byte han ska sona med. Och så vidare. Så han knäckte dem. Och samma sak med Khawarij idag. De gör takfir med saker som inte ens är kuffer. De tycker att det är kuffer, men det är inte kuffer. Det har ingen grund i religionen. Och profeten, alaihissalam, han har varnat muslimerna för el-rulu, att vara extrema. Och han sa, iyyakum wal-rulu, fa innama ahlaka man kana qablakum el-rulu. Jag varnar er för el-rulu, att vara extrema. För sannoliken så gick de innan er under när de blev extrema. Och här finns en fa'ida. När sa han den här hadithen? I vilket sammanhang sa han den här hadithen? Iyyakum wal-rulu. Är någon som vet? I hajj, hajjat al-wada, då han bad Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu att hämta några stenar till honom som han ska kasta den här jamarat med. Okej? Okay? Så Abdullah ibn Abbas, han hämtade ett antal stenar som var lika stora som en kikärta. Okej? Okay? Och så tog han en av de här stenarna och visade till folket. Och han sa, så här ska stenarna vara. Wa iyyakum wal-ghulu. فَإِنَّمْ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْغُلُو. Så här ska stenarna vara. Jag varnar er för att vara extrema i religionen. För extremism förstörde de som var innan er. Det här säger han om stenar. Om små stenar i hajj. Vad ska vi då säga om saker som takfir? Jihad. Eller hur? När man kastar de här stenarna som man säger att man stenar shaitan. De ska inte vara större än en kikärta. Och han sa, om de är större, då är det extremt. Jag varnar er för att vara extrema. Och den här saken kan man se som liten, eller? Och då, om stenen är så här stor, då är det extrem. Om den är 2-3 cm, du är extrem. Och det är tyvärr många muslimer idag, de kastar stora stenar. De tror att det är shaitan, de kastar skor och allt möjligt.
Paraply.
Så det här är extremt. Det har profeten sa som varnat för. Så om det här gäller, att kasta sten in i en liten inhägnad. Vad ska vi då säga om takfir, om jihad, om salah och så vidare? Ja, alla de här sakerna. Det är ännu värre att vara extrem. Och Ibn Taymiyyah säger den här hadithen är generell. Det handlar om extremism i allt. I trosuppfattning och i dyrkan och så vidare. Och en fa'ida, då han sa att det var extremism som fick dem innan att gå under. Vad var det som fick Noahs folk att gå under? Det var att de var extrema och upphöjde deras rättfärdiga människor. De var extrema i deras rättfärdiga människor och började att dyrka dem. Eller hur? Och det var då som Allah skickade profeten Noah alayhi salam. Vad var det som fick judarna att gå under? De blev extrema och började dyrka Uzair. Och de var extrema i den här guldkalven de hade gjort. Och de var också extrema i att var nära profeterna så långt att de till och med dödade dem. Och kristna, vad var de extrema i? Isa alayhi salam. Så mycket att de började att dyrka honom och sa att han var Allah. Och samma sak har drabbat vissa muslimer. De har också blivit extrema, som vi sa, khawarij, shia, mu'tazila, alla de här sekterna blev extrema och gick vilse. Men Ahl Sunnah wal Jama'ah är alltid i mitten. Och det har också nämnts andra hadither gällande hur farligt är att vara extrem. En gång så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Att de extrema kommer att gå under, de extrema kommer att gå under, de extrema kommer att gå under. Och det här säger ulema att i det här och de här haditherna finns det ett bevis på profetskap sallallahu alaihi wasallam, då är det här stämmer. De sa, vi har inte sett någon som har varit extrem förutom att han har gått under. Och det här har även vi sett idag. Bröder som har varit med oss som har varit extrema, de gick under. De klarar inte av det. Så därför så ska vi följa profetens råd alaihi wasallam, khudhu min al-amali ma tutiqun. Ta det av gärningar som ni klarar av. Man ska inte överbelasta sig själv. Du har varit muslim i några år och du ska dyrka alla precis som en av ulema. Det går inte. Ta religionen stegvis så mycket som du klarar av. Och i en annan hadith, inna dina yusrun wa lan yushada din ahadun illa ghalabahu. Att sannoliken så är den här religionen lätt och ingen tar religionen hårt förutom att den kommer att övervinna honom. Den kommer krossa honom. Och han sa också inna hada dinu matin fa aghwilu fihi birifq. Den här religionen är hård eller den är stark, så gå in i religionen lugnt. Och det här är jätteviktigt att man tar det lugnt. Man ska inte ha bråttom i religionen. Det var en gång en sahabi, de kom gåendes och bar en annan man, en sahabi. Så profeten sa, så de undrade vad har hänt med den här mannen. Då sa de, han gav en ed att han skulle gå till Hajj, han skulle gå till Mekka. Så profeten sa, så de sa, se åt honom att rida istället. Alla är inte i behov av att han straffar sig själv. Alla vinner inte någonting på att han torterar sig själv. Förstår du? Det här är extremt. Att man ska gå fast du kan rida. Hur kan du dyrkar inte alla på det sättet. Och samma sak en annan man. Han stod i solen. Så profeten sa, så undrar vad gör den här mannen för någonting? Och då sa de, den här mannen, han har gjort en ed att han ska fasta och inte prata och stå i solen hela dagen. Så profeten sa, han sa, beordra mannen att gå in i skuggan och sätta sig och komplettera sin fasta. Förstår ni? Så religionen har inte beordrat med sådana här saker som man själv hittar på, utan följ de gränserna som finns och gå inte över de här gränserna. Och inshallah någon gång ska vi ha en hel föreläsning om el-rulu, extremism. För det är en farlig sjukdom. En fjärde orsak som har orsakat att folk har gått vilse i jihadfrågor är att man vänder sig till fel källor för att få sina fatawa. Man vänder sig till fel källor eller okända källor för att få sina fatawa. Och man vänder sig bort från de lärda som är välrotade i sin kunskap. De som är äldre, de som har vishet, de som talar lugnt i frågor och ting. De som ser, eller liksom kan veta nästan, med deras kunskap, vad vissa saker kommer leda till i framtiden. Inte att de vet det är fördolda, men de har liksom erfarenhet i livet kan man säga. Och de vet hur man ska behandla saker och ting. Som vi nämnde att profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, al-baraka ma'a akabirikum. Välsignelsen finns hos era äldre. Hos de större. Man ska vända sig till de större ulema. Och Abdullah ibn Mas'ud han sa, folk kommer att vara på gott så länge de tar kunskap från deras äldre eller deras större. Och om kunskapen kommer från deras små så kommer de att gå under. Vilket visar att i såna här frågor måste man vända sig till de lärda. Vad sa de lärda? Vad sa muftin om det här? Vad sa Fauzan om det här? Och så vidare. Varför ska jag vända mig till någon 20-åring för i att få såna här fatawa? Och Sheikhen säger, värst av allt är att vissa av de här har tagit fatawas från internetsidor och de vet inte ens vem som har skrivit dem. Kan ni tänka er? Du ska gå och göra jihad och du tar en fatwa från en hemsida och du vet inte ens vem som har skrivit den. Det kanske står Abu Ali. Något sånt där. Vad är det här för någonting? Och sen du går emot vad stora ulema säger. Det här är ett mycket, mycket farlig sak som man måste akta sig för. En till farlig sak är falska rykten som sprids för att splittra muslimerna och hetsa upp muslimerna mot deras ledare och så vidare. Det här är också någonting som har orsakat missuppfattningar i jihad. Som de som sprider falska rykten om vissa muslimska länder för att kalla folket till uppror och så vidare. Och det finns till och med tv-kanaler mot Saudiarabien till exempel. TV-kanaler där folk liksom hela tiden håller på att pusha folk mot regeringen och så vidare. Och det är självklart inte någonting som är i enlighet med islam. En sjätte sak är att man låter sig styras av sina känslor. Att man är impulsiv. Att man har bråttom i saker och ting. Det här är också en mycket farlig egenskap. Eftersom att al-ajala, att ha bråttom, inte för med sig gott. Religionen har beordrat med ta'anni, att man tar det lugnt i saker och ting. Man ska inte stressa i saker och ting, utan man ska alltid ta det lugnt. Och som de säger, al-ajalu mina shaitan. Stress kommer från shaitan. Och till och med Sheikh Albani nämnde att det finns en hadith, om jag inte minns fel, som är autentisk, som kommer med just de här orden, att stress är från shaitan. Och det finns andra hadither som säger motsatsen, att ta det lugnt och så vidare, är från islam. Så man måste inte stressa sig, speciellt i såna här viktiga saker. Du ska åka och offra ditt liv eller och så vidare. Och så kanske det är fel, kanske inte ens är jihad. Tänk er vilken katastrof. Du går och dör för en oislamisk sak. Ibn Mas'ud, han sa: "Innaha satakunu umurun mushtabihatun fa'alikum bitu'adatu fa'innaka an takuna tabi'an fil khayr khayrun min an takuna ra'san fil shar." Abdullah ibn Mas'ud, han sa: "Det kommer att komma situationer och tider där saker och ting kommer vara förvirrande. Ni kommer inte veta vad som är rätt och fel och så vidare." Och vad sa han då? Vad var rådet? "Fa'alikum bitu'ada." Då ska ni ta det lugnt. För det är bättre att du följer någon i gott än att du är en ledare i ont. För om du har bråttom, du kanske blir en ledare i ont. Men om du tar det lugnt och följer de lärda, så kommer du, inshallah ta'ala, att klara dig undan. En till farlig sak som har lett till missuppfattningar i jihad är att unga människor samlas i hemlighet. Unga människor som inte har kunskap samlas i hemlighet och sitter och pratar om saker som är helt över deras nivå. De pratar om hur ledarna är i muslimska länder och hur jihad ska vara och så vidare. Och det här är inte heller någonting som är från islam, och de kommer med hur man ska lösa problemen och så vidare, fast de inte har kunskap. Det här är något som inte är bra. Och de kanske ofta baserar det här på känslor. Och Umar ibn Abdul Aziz, han brukade säga: "Idha ra'ayta qawman yatanajawna fi dinihim bi shay'in duna al-'ama fa'lam annahum ala ta'sisi dalala." Om ni ser ett folk som samlas i hemlighet för att prata om religionen, så vet att de är vilse. Vet att deras grund är dalala. I hemlighet. Att de inte, de vill inte dela med sig av den här kunskapen till folk. Eller det är inte ens kunskap, det här snacket. Så islam har vi inga såna här hemliga, slutna cirklar där man sitter och pratar om hur man ska lösa problemen och sånt, utan allt är öppet. Och hur vi ska lösa problemen, alhamdulillah, finns i sunnan. Vi behöver inte ha hemliga sittningar för det liksom. Så generellt, unga människor kan ibland ha mycket felförståelse. Som han nämner här, en berättelse som är ganska lång, från Urwa, en av tabi'in, en av de mest kunniga från tabi'in. Han berättade att han gick till Aisha och ställde en fråga. Och han sa: "Jag var ung." Och sen han sa: "Hur kan det vara si och så?" Och frågade om koranvers. Så hon svarade: "På grund av att det är så, det betyder så." Så han sa sen ursäkten. Han ursäktade sig att han hade fel i den här frågan med att han var ung. Han menade på att han inte förstår bra. Och det är sant, många av unga människor har inte den här förståelsen som behövs i islam. Så stora frågor lämnar man till ulema. En till och den sista av anledningar som leder till missuppfattningar i jihad är att man vänder sig till vem som helst för att ta kunskap. Att man lyssnar på de som talar på satellit-tv, de som snackar på internet. Och Salaf radiyallahu anhu brukade varna för det här på ett mycket hårt sätt. De förbjöd att man lyssnar på Ahlul Bidda och att man sitter med Ahlul Bidda. Och därför så sa Abu Qilaba: "La tujalisu ahl al-ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu min an yaghmisukum fi dalalatihim aw yalbisu alaykum ma kuntum ta'rifuna." Abu Qilaba, han sa dessa mycket visa ord: "Sitt inte med folket av innovation och argumentera inte heller med dem, för jag kan inte försäkra er, eller jag kan inte lova er, att de inte kommer att dra med er i deras villfarelse, eller att de kommer att förvränga någon korrekt förståelse som ni tidigare hade." Förstår du? Du kanske hade en korrekt förståelse om jihad eller någonting. Så går du och sitter med dem, så går du därifrån och du har blivit förändrad. Du har fått en felaktig förståelse. Och Abu Qilaba sa också: "La tumakkin ashab al-ahwa min sam'ika." Låt aldrig din hörsel få lyssna på Ahlul Bidda. Låt aldrig din hörsel får lyssna på Ahlul Bida. Och Amr ibn Qais, han sa: Inna shab yansha'u fain athara an yujalis ahl al-ilm kada an yuslim wa in mala ila ghayrihim kada an ya'tab. Han sa om en ungdom växer upp och sitter med de lärda, då kommer han inshallah, han kommer att klara sig undan, han kommer få framgång alltså. Men om han lutar sig åt andra än de lärda, alltså ahl al-bida, då kommer han att gå under. Och han säger här, hur många människor har inte gått vilse, har inte blivit dränkta i en bidda? Som Al-Mughira nämner, han säger att Muhammad ibn Sa'ib det var en man som då var på sunna. Han sa: "Idhhabu bina hatta nasma'a qawluhum falamma raja'a hatta akhadha biha wa 'allaqa qalbahu." En man var på sunna och gick för att sa: "Låt oss gå och lyssna på vad de har att säga." Och när han kom tillbaka så var han fäst vid dem. Förstår ni? Han var på sunna. Så sa han: "Låt oss bara gå och höra på vad de har att säga." När han kom tillbaka så var han fäst vid dem. Och det fanns en av salaf som heter Imran ibn Hattan. Och den här mannen, han var känd för att han sökte kunskap och han var väldigt liksom ihärdig och ivrig i den här kunskapssökandet. Och han var från Ahl Sunna wal Jama'a. Och Ibn Sirin, han berättar att han gifte sig med en kvinna från Khawarij. Liyaruddaha an madhhabiha fadhahabat bihi. Han gifte sig med en kvinna från Khawarij för att vägleda henne till sunnan. Men hon tog honom istället. Förstår ni? Så det är mycket farligt att sitta med Ahl al-Bida. Och därför så sa Ibn Sirin också, Muhammad Ibn Sirin, en student till Abu Huraira, och det är inte vem som helst, han sa att den här religionen, den här kunskapen är er religion. Så kolla vem ni tar er religion ifrån. Förstår ni? Kunskapen är mycket viktig. Kolla vem ni tar den ifrån. Och alhamdulillah, vi behöver inte Ahl al-Bida. Eller hur? Är det så att vi har så lite lektioner med Ahl al-Sunna så vi måste vända oss till Ahl al-Bida? Är det så? Ja? Eller om du sätter dig och bara lyssnar på Uthaymins lektioner, du kommer inte bli färdig på 5-6 år kanske. På vad är det, en hemsida 5000 lektioner. Vi behöver inte Ahl al-Bida. Alhamdulillah, Ahl al-Sunna finns och deras lektioner finns inspelade. Och Ibn Sirin, som var så kunnig, jag sa han var en student till Abu Huraira. Det kom en man till honom och sa att jag vill läsa hadith för dig. Han sa nej. Antingen så går du eller så går jag härifrån. Då sa man okej, låt mig läsa Koran då. Han sa nej, och inte ens en vers. Gå härifrån. Så när mannen gick så sa folk som var med honom: ja men inte ens Koran. Kan du inte ens få läsa Koran för dig? Då sa han: jag är rädd och jag fruktar att han ska läsa en Koranvers och ändra på den. Och sen kommer det fastna i mitt hjärta och jag kommer aldrig kunna ta ut det. För Ahl al-Bida gör så. De ändrar på koranverser och hadither och så vidare. Vissa Ahl al-Bida. Så han var rädd att ta kunskap från Ahl al-Bida och lyssna på Ahl al-Bida. Vad ska då inte vi säga? Ska vi säga nej, vi är starka. Vi är starka salafis. Vi vet vad som är rätt och fel. Vi måste också vara rädda och absolut inte lyssna på Ahl al-Bida. Man ändrar betydelsen på koranversen. Ja. Och Ibn Abbas, han brukade säga: sitt inte med Ahl al-Ahwa, med folket av innovation. Eftersom att sitta med dem gör hjärtat sjukt. Det gör hjärtat sjukt. Och Fudail Ibn Iyad, han brukade säga: sitt inte med folket av bidda, för jag fruktar att förbannelse kommer att komma ner över dig. Vi går vidare till det sista kapitlet som vi kommer gå igenom. Och det är wasail al-ilaj, botemedlet. Hur kan vi korrigera dessa missuppfattningar i jihad? Det första botemedlet är taqwallah azza wa jall. Att man fruktar Allah, alltså genom att lyda honom och hålla sig borta från vad som är haram, i sitt inre och i sitt yttre, vare sig man är bland folk eller man är själv. För Allah Ta'ala, han säger: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Att för den som fruktar Allah kommer han att göra en väg utför, Och han kommer att försörja honom på ett sätt han aldrig kunnat förvänta sig. Och han säger här, Allah kommer göra en väg ut för honom från all fitna och alla slags prövningar. Det onda i detta liv och i nästa liv. Förstår ni? Om människan fruktar Allah, vad får han för belöning? Allah kommer att göra en väg ut för honom. Han kommer att underlätta för honom. Så att han klarar sig undan fitna, prövningar, det onda i detta liv och i nästa liv. Och han kommer att försörja honom på ett sätt som han aldrig hade förväntat sig. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Att Allah kommer underlätta för den som fruktar honom. Så det goda slutet är för folket av Guds fruktan. Och det skedde en fitna under tabi'ins tid. Så vissa människor sökte råd och gick till Talq ibn Habib, rahimahullah. Och de sa att den här fitnan har skett. Hur ska vi klara oss undan den? Hur ska vi klara oss undan den här fitnan? Då så sa han, rahimahullah, ittaquha bitaqwa. Ittaquha bitaqwa. Ta skydd från den här fitnan med taqwa, med Guds fruktan. Då så sa de, förklara för oss vad taqwa är för någonting. Han sa, taqwa, Guds fruktan är amalun bi ta'ati Allah ala nur min Allah tarju aw raja rahmat Allah. Att du ska agera med lydnad till Allah. Du ska lyda Allah med ett ljus från Allah och hoppas på Allahs rahma. Och du ska avstå från att synda med ett ljus från Allah och frukta Allahs straff. Så här lär vi oss att Guds fruktan är en väg ut från fitna och få människan då att klara sig undan. Ett annat botemedel är al-fiqh fi din wal-fahm li kalami Allah wa kalami Rasul alayhi salatu wassalam bi fahm salaf salih. Att man lär sig om religionen. Man försöker förstå sig på Allahs tal, profetens tal, sallallahu alaihi wasallam, med salafs förståelse. Som profeten alaihi salatu wasallam han sa, "Man yuridillahi bi khayran yufaqqihu fi din." Att den som Allah vill gott ger han förståelse i religionen. Så det är jätteviktigt att man har förståelse i religionen. Och om man inte har kunskap, hur ska man veta vad som är rätt och fel? Går det? Så de sa på arabiska, kejf huwa muttaqin wa la yadri ma yuttaqa. Hur ska han kunna frukta Allah om han vet inte vad Guds fruktan är för någonting? Hur ska du kunna göra jihad om du inte vet vad jihad är för någonting? Och det är samma sak med allting i religionen. Vad du än vill göra så måste du först ha kunskap. Eller hur? Vad är det Bukhari säger? Ilmu qabla al-qawl wal-amal. Kunskap kommer före tal och handling, som ni alla känner till. En tredje räddning och ett tredje botemedel från att gå vilse i jihad är att hålla fast vid Koranen och Sunna. Eftersom att hålla fast vid Koranen och Sunna ger muslimerna ära, framgång i detta liv och i nästa liv. Imam Malik brukade säga, Sunnan är som Noahs ark. Den som går på den räddas och den som låter bli dränks. Sunnan är som Noahs ark. Den som går på den räddas. Och den som låter bli dränks. Och profeten sallallahu alaihi wasallam gav en gång en predikan som fick sahabas ögon att fyllas med tårar och deras hjärtan att skaka eller bli, vad säger man, rörda. Så de bad profeten sallallahu alaihi wasallam, de sa det här är som ett avskedstal. Så ge oss ett råd. Och då så sa han att han rådgav dem med Guds fruktan och att lyssna och lyda till de muslimska ledarna. Även om det är en svart abyssinisk slav som tar makten med våld, så ska ni lyssna och lyda. Och sen sa han, för den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf, mycket meningsaktskildigheter. Ja, han sa till sahaba, den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Och vad var då lösningen och räddningen? När man ser all den här ikhtilaf. Det första han sa, fa'alaykum bi sunnati. Håll då fast vid min sunna. Och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Håll fast vid den. Och bid fast vid den med era hörntänder. Och jag varnar er för nyinförda saker i religionen. För varje nyinförd sak är en bidda. Och varje bidda är en villfarelse. Och varje villfarelse är i elden. Så här finner vi att i tider av ikhtilaf och fitna, vad är räddningen? Att hålla fast vid sunnan. Och många är förvirrade. Många muslimer, wallahi, de är förvirrade. Och så, hur kan man veta vilken grupp som är på rätt? Det finns 73 grupper. Hur vet du vilken som är rätt? Och det låter på dem som att Allah har inte lämnat oss med svaret. Men så är inte fallet, utan alhamdulillah, Allah har lämnat oss med svaret. Svaret finns. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, det som håller fast, jag har lämnat två saker efter mig, det som håller fast vid dem kommer inte att gå vilse. Koranen och sunna. Och självklart ska vi göra det här på salafs förståelse. Och det är det här som är den rätta islam. Och det är de som är den räddade gruppen och den segerrika gruppen. En fjärde anledning till att få framgång och ett fjärde botemedel är att hålla fast vid den muslimska gruppen. Att inte splittra sig från den muslimska gruppen. Och då speciellt om man har en muslimsk ledare, en imam som är muslim, så ska man då lyda honom och vara tillsammans med honom och inte bryta sig ur den här gruppen genom att göra uppror eller starta andra grupper och så vidare. Eftersom att muslimernas styrka och sammanhållning finns i och med att de har en jama'a. Och det är då muslimerna blir starka. Och kommer att få framgång i detta liv och i nästa liv. Men om de börjar splittra sig, då kommer det här att leda till mycket ondska. Och det kommer självklart att göra muslimerna mycket svaga. Och det har kommit många, många råd från profeten sallallahu alaihi wasallam, där han beordrar muslimerna att hålla fast vid al-jama'a, den muslimska gruppen. Till exempel då han sa, al-jama'atu rahma wal-furqatu adab. Att hålla fast vid den muslimska gruppen är en rahma. Och splittring är ett straff. Och den finns i Ahmed och den är autentisk. Och han sa också, alaikum bil-jama'a wa iyakum wal-furqa. Jag rådger er, eller jag beordrar er att hålla er till gruppen och jag varnar er från splittring. Och det finns i Tirmidhi och Ahmed och är också autentisk. Och han sa, yadullahi ala al-jama'a. Allahs hand är med al-jama'a, med den muslimska gruppen. Det finns Ibn Abi Asim och är också autentisk. Och han sa också, wala takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku. Splittras inte, för de innan er splittrades och gick sen under. Och den finns i Bukhari. Det femte botemedlet är, och det är det sista, att ha en bra relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Att vända sig till Allah uppriktigt och att be honom om vägledning. Be Allah att skydda muslimerna från fitan, dessa prövningar. Och att man ska be Allah att skydda sig själv från dessa fitan. För den som söker skydd hos Allah kommer Allah att skydda. Och den som ber Allah kommer Allah att ge. För Allah sviker inte den troende då han ber honom om någonting. Som det har nämnts i hadithen. Att Allah skäms eller känner sig blyg att inte besvara den troendes bön om han lyfter upp sina händer. Eller att han ska ta ner sina händer tomhänt, säger hadithen. Så Allah ger alltid. Och det har Allah subhanahu wa ta'ala sagt i Koranen. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Att om mina slavar frågar dig om mig, så säg att jag är nära och jag besvarar den åkallandes åkallan då han ber mig. Och den här versen finns i Surat al-Baqara, vers 186. Och Allah säger också, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Er herre säger, åkalla mig, så ska jag besvara er. Det här är ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Att han besvarar våran dua. Så den som blir förvirrad Vilken fråga den är. Men om det är jihad-frågor och så. Så ska han vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Uppriktigt och be Allah att visa honom sanningen. Och Ibn Taymiyyah, han brukade säga. Att personen ska sträva att komma fram till vad som är rätt i varje del av islam. Med att hålla sig fast vid vad som har nämnts från profeten sallallahu alaihi wasallam. Men om folks olika åsikter gör honom förvirrad, då ska han göra den åkallelsen som har nämnts i Sahih Muslim från Aisha radiallahu anha, att profeten alaihi wasallam brukade säga då han bad på natten: Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard alim al ghaib wa shahada anta tahkumu bayna ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al haqq bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Den här fina åkallelsen som ungefär betyder: O Allah, herre av Jibril och Mikael och Israfil, du som har skapat himlarna och jorden, du som känner till det fördolda och det uppenbara, du är den som dömer mellan dina slavar i det som de tvistar om. Vägled mig till det som de tvistar i, till sanningen. Du vägleder vem du vill till den raka vägen. Och den finns i Sahih Muslim. Och profeten och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också, det är också Ibn Taymiyyah som säger, Allah nämner också i hadithen som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat, att han säger: Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum. Att Allah säger: O mina slavar, ni är alla vilse förutom den som jag har väglett. Så be mig då om vägledning. Ni är alla vilse förutom den som jag har väglett. Så be mig därför om vägledning. Och den finns också i Sahih Muslim. Och där slutar vi för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.